Känner ni varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 25 februari. Det är vår i luften och vi kanske ska inleda denna episod med en pudel.
Ska vi göra det?
Ja, det tycker jag är på sin plats. För det var ju alltså inte Pelle Olsson som tränade Sandviken mot Blåvitt.
Ja, men vi fick ju mejl, Gusten.
Du kan många som ville att vi skulle pudla efter senaste avsnittet.
Ja, det var ju inte Pelle Olsson som tränade Sandviken. Nej. Så det är klart vi pudlar.
Det har flugit under vår radar att Pelle Gudfaden Olsson lämnat Sandviken för någon typ teknisk direktörsroll i HBK.
Mm.
Känns, ja, jag vet inte
riktigt. Direttore Tecnico är ju lurigt när man kollar på de italienska lagen. För man vet inte om det är de sportchefer då, eller vad är det de pysslar med egentligen. Exakt. Jag tror att Paolo Maldini var direttore Tecnico tidigare. Det eller om han är det nu.
Det var alltid svårt att veta vem som called the shots när det var både Baldini och Sabatini i Roma.
Ja, ja.
Vem är egentligen sportchef? Vem är den luddigaste liksom, tekniska direktören?
Klubbchef, sportchef och teknisk direktör. Alltså ta det till Djurgården eller AIK eller IFK Göteborg.
Mm.
Djurgården har ju Bosse Andersson som är vadå?
Han är sportchef.
Men han känns ju som klubbchef.
Ja, alltså klubbchef är ju Stefan Andreasson i Elfsborg. Väldigt noga med att påpeka att han är klubbchef, inte sportchef.
Det har skett en löneförhöjning där, tror jag. Ja.
Samtidigt, alltså det jag tror du far efter, det är ju att Bosse och Henrik Berggren, exakt, alltså vdn, är så jävla hands on på det mesta. Mm. Alltså de två i Djurgården. I Bayern är det mer liksom, där är det mer uppdelat med då vd Kindlund och sen så har du sportchef Jesper Jansson och sen så har du ju mer Stefan Billborn som med sin liksom scoutingverksamhet med Micke Hjelmberg som chefscout och Jocke Björklund som nu också har ganska mycket att säga till om. Jag menar, där är det mer tydliga fördelningar.
Mm.
Det som däremot är lite lurigt är ju, alltså Gnaget skulle jag säga, alltså BV, Björn Westerström, han är väl numera på pappret vd.
Ja, klubbchef tror
exakt,
jag.
Men rör sig med mer klubbchef.
Mm. Och sen så har man då Henrik Jurelius som sportchef.
Går ner till Jurelius. Ja.
Och surrat så går det ju, vem är det som call the shots
exakt
i slutändan? Och så ska det förankras i styrelsen. Så att du kan, i Bayerns fall liksom, komma in på luriga figuren von Yxkull.
Precis.
Ja.
Ja.
Hur mycket power har han?
Ja, men ganska mycket tror jag.
Ja. Nej, men det är det jag menar.
Ja. Det så blir ju intressant att se här nu hur det hierarkiska landet lägger sig i Blåvitt.
Mm.
För tidigare så var ju, i alla fall uppfattade jag det som, Max Markusson, som väl var klubbchef. Han var liksom starkare än Kneten och Ponta Fanerud.
Just det.
Men nu är ju Håkan Mild tillbaka. Pontus Fanerud har fått en tydligare liksom, sportchefsroll.
Mm.
Men man vet ju att det är Håkan som...
Han sitter på mandaten.
Håkan bestämmer nu.
Ja.
Bestämmer,
ja, men mandatet är såklart och där. Och det är det som också är roligt, tycker jag. Alltså man tar då den borrelianska synen på fotbollen. Alltså vem är det egentligen som bestämmer? Och vem är kärnan till framgång eller fiasko i varje klubb.
Alltså det där hade jag alltid lite problem med, alltså under kvartettåren i Juventus. Med då Agnelli, Nedved, Paratici och
Marotta.
Mm.
Alltså, klubbchef Marotta, sportchef Paratici och sen så då Nedved och Agnelli som svävar över dem.
Agnelli var väl någon liksom presidentfigur redan då?
Ja, när han var president.
Så han var ju, jag menar, han var ju högsta hönset på pappret i och med titeln.
Mm.
Men han kändes inte alltid som högsta hönset.
Ja, men kändes det som att Marotta hade ganska tydliga och stora mandat att bestämma om egentligen allting. Och det känns också som att Paratici har fått ganska liksom, tydlig roll nu också i Juventus och mycket mandat att bestämma.
För då, på den här kvartetttiden, var väl Nedved mer åt alltså teknisk direktör?
Jag skulle säga att det är den viktigaste frågan när man analyserar fotboll. Det är att hitta personen som faktiskt bestämmer i de olika ledningarna.
Mm. Ja.
Och det är ett jävla roligt pussel att lägga som jag har suttit timmar med Christian Borrell, eller ska jag säga stått på Sveavägen, Sostas lilla träbänk utanför som jag tror inte finns kvar nu när de har renoverat. Hur som helst, med Christian Borrell pratat rätt in i en dator med Sveavägen dundrandes bakom oss, som var den första podden jag gjorde.
Ja. Det var pre-tiden då du ställde höga krav på ljudet.
Det var pre-tiden nu när vi håller på att renovera våran studio, Gusten, och ska skapa kanske det bästa ljudet som Sverige har hört i poddvägar och i radiovägar.
Vi kanske ska ringa upp Mange Haglund här inför den allsvenska starten och fråga hur maktfördelningen egentligen ser ut nere på Örjans Vall.
Kanske det är ett jobb som Anel Avdic och de allsvenska journalisterna kanske borde göra. Du vet, när man får guider inför säsongen. Jag misstänker att både Aftonbladet och Express sen har en allsvensk guide på väg ut. Mm. Och då borde man ju liksom reda ut det där och sätta den hierarkiska ordningen i varje klubb.
Vi var hur som helst mitt i våran befogade pudel eftersom Pelle Olsson alltså lämnat Sandviken och rört sig ner mot Halland. Fredrik Sellgryd var en av många som då uppmärksammade oss på att Sandvikens nya tränare heter Martin Falk. Och vad är grejen då med Martin Falk? Jo, han är bara 25 bast. Mm. Och om det går som Sandvikens IF hoppas att det går i år, så kan alltså Martin Falk bli en superettan-tränare, alltså en svensk elitfotbollstränare, vid blott 26 års ålder.
Tidigare så har Stefan Lundin rekordet, på tal om då hierarki och maktfaktorer, så har Stefan Lundin valts in i AIKs styrelse.
Kanske har han roffat åt sig en rejäl mandatkaka där också.
Ja, det är den här klassiska, få in fotbollskompetens i styrelsen. Det är väl det som AIK har sökt under en lång tid. Ja. Men han hade då rekordet 28 år yngsta tränaren tidigare. Nu är det Martin Falk, spännande kille, honom ska vi följa.
Absolut, samtidigt så blev det ju väldigt tydligt då i just matchen mot Blåvitt att Martin Falk har en del att jobba på vad gäller att stänga matcher. Man kan inte leda med 3-1 och tappa till förlust sista 20 minuterna.
Det är en passning till Falk, lär dig stänga matcher.
Det hade aldrig Pelle Olsson gjort.
Definitivt inte. Så Fredrik som skickade det här mejlet, om du får tag på Martin, hälsa från Toto Balotto att vi har gjort en pudel, men att budskapet också är lär dig stänga matcher om du ska in i svensk elitfotboll.
Vi skojar ju såklart lite med alla de som också tyckte att vi skulle pudla gällande den rasistskandal som blossade upp kring Svenska Cupen-matchen mellan Landskrona och Östersund. Du tog lite strid med vissa personer som hörde av sig på Twitter och så vidare.
Alltså jag strid och strid. Du, podd och podd.
Du diskuterade väl i alla fall.
Ja.
Där väldigt många då menar på att ja, men, polisen och alla andra vittnen runt omkring händelsen menar på att nej, men det har inte yttrats några rasistiska tillmälen och det här kan vara ett missförstånd. Mm. Men det är väl just det som man får landa i. Det kan vara ett missförstånd. Mm. Eller så kan det vara precis som Isak Sessavankambo säger och står fast vid. Mm. Vi berörde väl inte den här iskokan från bron som landade på någon spelarbuss som skulle kunna varit stenkastning men som nu absolut har slagits fast. Inte var det.
Storm i ett vattenglas.
Men det pratade ju inte vi om. Nej. Vi pratade om att Sessavankambo sa klart och tydligt i C-more-intervjun efter matchen vad det var han hade hört och hur det var han reagerade.
Motbudet är väl att det är väldigt grov skånska som låter som apljud. Det har läst.
Ja, det har också läst. Ja. I efterspelet kring den här situationen så har nu också Sessavankambo polisanmälts för något olaga hot. Mm. Och det är inte heller bra. Det är förkastligt att ska landa i det. Men så länge Isak Sessavankambo inte drar tillbaka sin story så tycker inte jag riktigt att det finns folk för att pudla här.
Vi har ju ringt upp Ponne några gånger. Jag tycker inte att det låter som apljud när vi har pratat med Ponne.
Ponneskånska är väl inte så grov?
Han är malmöitiska. Eller är det en touch lite bondskånska också?
Får man väl säga att det kanske inte är den klaraste skånska man hört.
Alltså men alla kommer att in i ordentligt och fråga Benassi. Alla bara pekar, han är där ute och röker.
Nej, men den är fin.
Det är den, sannoliken. Nej, men jag förstår Landskrona supportrar och klubben Landskrona här som givetvis slåss för att vi ska inte smutskastas för någonting som inte har hänt. Och det är ju självklart.
Ja.
Men i en sån här situation när spelaren i fråga står fast vid att det var det jag hörde, det var det jag reagerade på. Alltså, då ja, är det ju som du skrev till några, men då är det ju ord mot ord. Mm. Det kanske var så att det inte riktades några apljud. Då är den första att säga, gud vad bra, gud vad skönt, fan vad nice att det inte skedde. Mm. Men det finns ju inget bevis från det hållet som är så här, pang, det hände inte. Utan det är vad den parten i målet säger. Den andra parten i målet säger, det händer visst. Det är ord mot ord, och så länge det inte är klarlagt så vill ju vi vara tydliga med att all form av rasism förtjänar en fet jävla gulasch från oss och kan dra åt helvete.
Ja, men det finns en liten disclaimer såklart på den gulaschen. Men rasismen ska dö, det står vi fast vid.
Verkligen. Mm. Och som jag sa, vi blir ju lika glada som någon annan om det här bara var ett missförstånd och det inte har yttrats några apljud.
Nej.
Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Jag har en fråga till dig, Thomas.
Asså.
Om du ska köpa kanske på fredag eftermiddag någon god köttbit.
Just det.
Eller havskräftor eller jag vet inte, champagne.
Ja, det är ganska vanligt.
Och så står du framför tre butiker som alla säljer dessa varor.
Mm.
Går du då in i alla butiker och kollar vart du kan köpa det här till bäst pris? Eller går du bara in i en butik och så tänker du inte mer på det?
Jag går nog bara in i en butik. Men jag hade gärna haft en gubbe som stod utanför och berättade för mig exakt hur det låg till. Som gjorde jämförelsen åt mig. Jag är ju sån, jag tar gärna hjälp. Jag blir gärna assisterad i mina beslut.
Den gubben, den gumman, den personen är ju vad Lendo är för alla som går i lånetankar.
Bort hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra. Och man får ofta sitt svar tämligen omgående, Gustav.
Inom en minut många gånger.
Oj då.
Det är tämligen omgående. En ansökan är kostnadsfri att göra. Man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor. Ansökan är inte bindande.
Ja, men så är det. Och det ska påpekas också att det görs en kreditupplysning bort hos UC, så det påverkar inte UC-skår. Och sånt som om man skulle liksom göra den här jämförelsen själv.
Så går du i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Toto Balotto lyfter på hatten gentemot Lendo och säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack. Vi är, som ni känner till, stolt sponsrade av Pepsi. Och nu hörni, lanserar Pepsi Max A Bold New World of Fizz. Vad är nu detta? Jag läser på engelska från pressmeddelandet. Pepsi Max introduces a new global campaign that celebrates the culture with the pop and fizz of the irresistible cola and stars. The world's best across football and music, including Leo Messi, Paul Pogba, Chenise van den Sanden and Jadon Sancho. Ni hör ju, det är en uppställning som få kan stoltsera med. Leo Messi har också kommenterat detta. I'm excited to once again be a part of Pepsi Max football squad. This year has been so much fun to film. I know fans are going to love it. Paul Pogba är också där. It's great to be back again for another year with Pepsi Max. This year is even better than before with epic football skills and mad tunes. Och ni hör ju, det här vill man ju bara se. I can't wait for you all to see it. Detta kan man alltså se. For the love of it, alltså, är hashtaggen där ni kan kika in. Så kolla in den senaste filmen alltså som Pepsi Max har gjort med sitt otroliga stall av stjärnor. Vi säger stort tack till Pepsi Max för att, ja, inte bara ni levererar otrolig dryck, men för att ni också ger oss lite glädje. Och som Messi och de sa, this is a bold new world of fizz.
Med det sagt då, kanske vi ska ta tag i fotbollen som spelats under veckan. Jag har knackat ihop ett svep, vill du höra?
Ja, om jag vill.
Sen senast vi hörde så har Juventus tagit sin första av fyra raka ligasegrar. Sevilla har satt in foten mellan dörren och titelstriden i La Liga. Och Brentford har naturligtvis ruskat av sig minisvackan och återigen satt kurs mot The Premiership. Tänk turbulens i ett flygplan. Vissa bryter ihop, knyter händerna, kysser radband och börjar rabbla Gud fader vår. Andra beställer en GT och konstaterar att Tony och Da Silva är i slag igen. Att Saman Ghoddos börjar varva upp rejält och att lagkapten Jansson närmar sig comeback. Eller som Ponne själv uttryckte det nyligen i våran WhatsApp-konversation. Snart är pappa tillbaka också. Men givetvis har även denna vecka kretsat kring och handlat om den andra vändan åttondelsfinaler av den finaste klubblagsturneringen av dem alla. Först ut var Atletico Madrid och Chelsea i Bukarest av alla ställen på jorden, och det var ett skärrat, tilltuffsat Atleti som efter ett par plumpar i Spanien fick kortslutning och ställde ut ett riktigt skevt 6-4-0 mot Tuchels fartfyllda och nyfödda London-gäng. Visst borde Saul ha gått ner mot Mondys slarviga ben redan efter en minut och fixat en straff, men det är som sagt något som är off med spanjorerna för dagen. Cyniska och passiva när det inte behövs, slapptänkta och slarviga när det bränner till. Nej du, Cholo, det här duger inte. Duger gör dock Chelsea, som fått ett monumentalt lyft den senaste månaden. Mason Mount visade sig inte bara vara Frankies boy, utan den ständigt underskattade engelsmannen är bäst även under Tompa T. Försvaret är stabilt även utan Thiago Silva, och till dess att man hittar en klockren lösning längst fram för en lång tid framöver är Olivier Giroud det perfekta tidsfördrivet. Cykeln var inte den renaste, men vad gör det? 1-0 på bortaplan och rejält slagläge Chelsea. Parallellt med denna tajta och ganska tillknäppta historia var det raka motsatsen i Rom. Det hade gjorts ett stort nummer av att Lazio var tillbaka i Champions League-slutspelet för första gången på 20 år, och ja, det såg ut som att det var de gubbarna som dök upp mot Bayern. Musacchio, Acerbi och Patrick såg ut som Panker och Paolo Negri och Beppe Favalli av idag. Bayern med skador på Pavard, Thomas Müller och Serge Gnabry startade med 17-årige Musiala som kreativt nav och den flintastegsälskande Nicke Syle på högerbacken, men tillåts ändå se ut som världens bästa lag. Tyskarna skonade Lazio i den andra halvleken genom att inte gå ifrån till 6-7, kanske rent av 8-1, och det kanske var det största hånet av dem alla. Igår då? Jo, i Bergamo så fick Atalanta ett gyllene läge att sätta kniven i Real Madrid, som kom till spel utan Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Benzema, Hazard och Carvajal. Men vad gjorde väl det? Domare Stieler klev in i handlingarna efter dryga kvarten och delade ut ett av de tuffare röda kort man sett i ett sånt här sammanhang på flera år gentemot Remo Freuler. Och med en man mindre blev givetvis detta en annan historia än vad det kunde, borde och skulle ha blivit. Iličić byttes in och Iličić byttes ut. Atalanta-försvaret slet oerhört hedersamt, men till slut kunde Mondy trycka in ett både rättvist och oundvikligt bortamål till de mesta mästarnas fördel. Vi avslutar i Budapest, där Gladbach och Manchester City spelade den kanske mest förväntade åttondelen som någonsin spelats i den här turneringen. Pep petade i treans växel, Gladbach lurades och tro att de var med i matchen, men när klockan slagit 93 så hade de ljusblå från Manchester avgjort dubbelmötet med 2-0 utan att på något sätt imponera eller för den delen se dåliga ut. Vilket oerhört jävla fotbollslag för dagen Manchester City är.
5 plus svep, Gusten. Vet du varför du får det högsta betyget? För att du får med precis allt som man behöver för att gå till kaffemaskinen på jobbet. Nu är det väl för sig ingen jävel som går till jobbet och står vid kaffemaskinen för det är corona. Men
man tassar till kaffekokaren i köket innan vi, man sätter sig i Teams-mötet igen.
Exakt, men då sätter man sig ner och pratar om ditt svep. För att jag får alltid samtal av vänner som kanske inte kollar på lika mycket fotboll som frågar mig, vad pratar ni om i Toto idag? Som kanske inte pallar och hör min röst eller vad det är. Borde vi nästan göra en egen podd av svepen till dem? För det är det enda man behöver veta för att ha en åsikt och för att kunna liksom hävda sig i en diskussion om helgens fotboll, men nu då veckans fotboll. Helt perfekt. Det var åsikter, det var tydlighet och man vet precis vad som händer på planen. Och jag har fan ingenting att tillägga.
Du har noterat att Niva och Håkan och When We Were Kings har börjat göra kortversioner.
I'll never forget, kan man säga. Vår podd.
Nej, för att kortversionen är ju 1,5 timme långa.
Skojar du?
Nej.
Jag har inte lyssnat.
Jag lyssnade faktiskt igår på ett nästan 4 timmar långt avsnitt om Atalantas fjolårssäsong. Mycket bra, måste jag säga. Men det var ganska kul. Det är väl supervast gentemot lyssnarskarorna att de dessutom då erbjuder en kortversion inom citationstecken på 1,5 timme för att alla kanske inte har 4 timmar att lägga på ett avsnitt. Vi kanske ska göra något liknande då, att från och med idag så börjar superproducent Kimpa Wirsén att klippa ut svepet och lägga som en enskild 3 minuter i vårt RSS-flöde som någon slags sveputto.
Så nu har vi kulturutto och populutto.
Ja. Ja, och, det är ju på idéstadiet.
Om jag fick mess av Olivia Skog, som är klar för Rosengård, vilket jävla lag de har.
Som är klar för kulturutto och populutto.
Ja, men kanske är hon klar för kulturutto och populutto. Jag tror hon har det att ge där.
Prata dans och sång. Är inte hon en...
Jo, en sång- och danskvinna.
Exakt.
Ja, hon kommer från en sån familj. Det berättade hon när hon var här. Lyssna på vårt avsnitt med henne.
Olivia Skog Broadway-special med Olivia Skog.
Vi ska fan inte bli Re-Toto som Olof Lund har blivit. Han har blivit Re-Lund och återpublicerar avsnitt. Men däremot så kan man gå tillbaka i vårt RSS-flöde och lyssna på intervjun om man vill. Vad skulle jag säga med det? Jo, då har vi alltså Populutto Kulturutto med Olivia Skog på lägg, och sen så har vi numera också Sveputto.
Men hade Olivia hört av sig med någonting?
Ja, hon skrev det. Ni måste göra den här podden.
Ja, men det ska vi nog kunna få till. Men från och med idag då, Sveputto Varje gång det finns ett svep så klipper Kimpa ut det och lägger separat. Mm. Inte något, som något nytt avsnitt eller så vidare. Utan det bara ligger där för alla som behöver en kort version.
Vadå inte som något nytt avsnitt?
Jo, men alltså, det här är väl avsnitt 478. Sveputto blir ju inte då avsnitt 479.
Nej, nej.
Och det här säger fuskar. Det här säger ju mest till Kim. Mina OCD-takter klarar inte av sånt.
Ja, men exakt. Så det är väl ändå passning till alla mina vänner. Och det finns säkert några där ute som bara vill höra svepet. Och kanske om och om igen, eller hur?
Ja, nej, men vad roligt då att du tyckte att jag fick med det mesta.
Det går dock att fördjupa sig i det här, ska jag säga, Gustav. Så att Toto Balutto lever kvar, för jag har en del att säga.
Nej, men absolut. Jag har burit med mig små detaljer från de fyra Champions League-åttondelarna.
Wow.
Som jag tänkte studsa med dig. Mm. Ska vi börja med det där röda kortet som verkligen, det måste jag säga, fan vad, jag tycker synd om Gasperini och Atalanta som i en sån här match efter 16-17 minuter åker på ett sånt rött.
Mm.
Som den allsmäktige domarfadern Kristoffer Kviborg konstaterade på Twitter igår, domaren gör ju rätt sett till hur regeln är utformad, för att i och med då kölvattnet av att man för något år sedan, två år sedan förmildrade det här med straff och rött kort, alltså att det blev en dubbelbestraffning, så ska ju det numera, om det inte är en tackling som motiverar det, vara straff och gult kort. Mm. Men sker en sån foul utanför straffområdet, ja, då finns ju inte straffen att dela ut. En frispark är fortfarande extremt svår att sätta, så då blir det rött kort. Det konstaterade ju Kviborg att ja, men domarna har inte gjort fel, sett i regelboken. Varummet behöver inte gå in och korrigera någonting, för det är ju frispark dömt och då ska det vara rött kort. Men jag tyckte Gasperini sa en jävla bra grej på presskonferensen efteråt. Mm. Han sa, var domare och alla som på något sätt har ett finger med i spelet hur man utformar reglerna kring den här sporten måste förstå skillnaden på en duell och en tackling.
Mm. Ja, men definitivt. Och det är väl problemet med fotbollen och domarskaran, och egentligen också om man pratar om VAR, det är att du kan ju fortfarande tolka regelboken på olika sätt.
Ja, det har jag ju hävdat i alla år.
Ja, det har jag ju hävdat i alla år. Och det är väl det starkaste argumentet du har egentligen, förutom att så, när börjar en situation, det tycker jag vi har rätt ut på något sätt. Men det är fortfarande ett litet problem. Och jag förstår hans ilska. Han är inte bara arg mot domarkåren, utan han visar även sin ilska mot Ilicic. Du nämnde ju det svepet.
Mm. Det var kul, jag noterade både Tancredi och Siavush och en del andra när Ilicic stod och hoppade på sidlinjen. It's Ilicic time!
Ja, som Mats här, nu jävlar.
Konstaterade väl Sia också att Ilicic pulled off 0 av 10 performance.
Just det, twittra på engelska. Mm. Gasperini sa ju det också, eller han kanske inte nämnde det på presskonferensen, men läppläsare eller ja, numera mikrofoner bredvid planen har väl tagit upp ljud. Menar ju på att han liksom inte gör någonting rätt. Alltså han pressar inte. Det är det största problemet som Gasperini har med Ilicic prestation. Kommer in i en sån match, då ska du ge den energin. Och då börjar du som anfallsspelare med den första pressen. Och sen så lyckas han ju faktiskt inte hålla i en enda jävla boll när han är inne. Så att det är en fiaskoprestation som belönas med 4,5 i gazettan. Så kanske borde ha belönats med 3 bara för att markera.
Sen är väl Gasperini också ytterst ansvarig för fadäsen med dubbelbytet där som leder fram till målet. Nu är det inte bytet i sig som leder fram till målet, men att göra ett dubbelbyte vid en hörna, en fast situation, och så rörs det till och man vet inte riktigt sin roll och helt plötsligt så är ytan framför boxen helt ren och Mandy kan peta in 1-0. Det är inte heller bra.
Nej.
För det var inte liksom AIK Barça, det kommer väl alla gnagare ihåg, det där bytet som görs vid en hörna och så sätter domaren igång spelet innan då. Jag kommer fan inte ihåg vem det var som byttes in. Som då skulle vara på plats och så blir det mål på den här hörnan, det som leder fram till att Stuart Baxter säger this is the fucking Champions League. Och
nej, jag kommer inte heller på det. Alltså, det har varit sånt stort fokus på just domarna.
Den här gången, Alan med det här Sars. Dubbelbytet så gick det ju inte att hänga stiler. Alltså, Atalanta ska inte göra det där dubbelbytet i ett sånt skede. I synnerhet inte när man så väl har krigat med 10 mot 11 i 65 minuter. Det var jävligt slarvigt, men jag landar fortfarande i att oavsett om regeltolkningen av domarna både på plan och i varummet är korrekt, så är det så jävla hårt att visa ut en spelare för en sån där tackling efter 16 minuter i en Champions League åttondelsfinal.
Mm. Nej, men jag håller med. Alltså det förstör ju, eller vad man ska säga, hela matchen, och jag förstår ju definitivt ilskan. Jag har noterade en spelare för några veckor sedan som fortsätter att imponera på mig, och det här är en sån här spelare som jag tror kommer gå till en stor klubb var det lider från Atalanta, och som folk kommer liksom, ja, men ställa sig frågan lite, vem fan är det?
Är det Pessina?
Och det är ett namn. Jajamän, Matteo Pessina, som började sin ungdomskarriär i Monza och som sen har gått via Milan och en del utlån, gjorde en jättebra säsong i Como 2016-2017. Jaha. Nej, men framförallt så det jag skulle komma till, så gjorde han ju dundersessen utlånad från Atalanta till Hellas Verona förra säsongen. Det var 7 mål. Alltså det är ju en mittfältare som jag tror, ja, men ska vi kalla det late bloomer med dagens mått med att han är alltså född 1997. Han är purung fortfarande, men han är ändå 24, och då tänker man, ja, men då måste man ju leverera. Men han har levererat, i ett Hellas Verona som överraskade, och nu gör han det i Atalanta mot Real Madrid. Alltså med det motståndet han har på mitten, trots alla skador och så vidare, så sticker han ju verkligen ut.
Mm. Ja, alltså, och är det någonting man ska säga om det här skadeskjutna och vinklippta Real Madrid, så är det ju att de formerar ett mittfält med Kroos, Casemiro och Modric. Alltså det är ju lagdelen som fortfarande är dunderordinarie. Om man nu inte vill peta in Fede Valverde på något sätt i det där, men det är väl klart att de tre spelar ju från start i Champions League.
Ja, nej, men exakt. Nej, men Matteo Pessina känns som ett namn som man kanske inte så lätt lägger på min. Låter inte som någon stjärna,
nej,
men som jag ändå tror kan hamna i en stor klubb i sommar.
Hade han varit engelsman hade han väl snickrat i detta nu på andra självbiografin.
Förmodligen.
För att ringa in hur gammal han egentligen är i denna moderna fotbollsvärld. Nej, men jag måste landa i känslan av att jag tyckte synd om Atalanta, men jag imponeras samtidigt av Zidane, av Real Madrid, som med alla de här skadorna åker till en sån här tuff match och ändå gör jobbet. För att det är inte så att Real på något sätt darrar på manschetten. Visst, de behövde 80 minuter på sig för att peta in den här första bollen. Och hade det slutat 0-0, ja, då är det klart att det är inte godkänt av Real Madrid att spela en man mer mot Atalanta i 75 minuter och inte göra mål. Men de skapar ju tillräckligt. Alltså jag tycker att de håller bra fart i bollen och de slarvar ju inte på något sätt. Atalanta är väl knappt nära att ens bränna till runt Courtois. Så att Zidane har ju många gånger, alltså han åker lite upp och ner. Det är inte Ole Gunnar Solskjær-nivå. Men senaste året, med tanke på alla fiaskovärvningar som man ändå får benämna dem som, och en del poängtapp, tidiga uttåg ur Champions League och så vidare, så har han ju ifrågasatts lite här och där, men alltid rest sig när det har behövts som mest med stora prestationer. I höstas var det El Clasico-insatsen. Man krånglar sig ur den där Champions League-gruppen som etta efter inledande förluster mot Shakhtar och så vidare. Alltså,
ja, men är det det kanske då som kännetecknar Zinedine Zidane som tränare allra mest, hans stora tålamod? Och att alltid vara lugn i situationer som känns och som beskrivs i media som brinnande. Vi är på väg mot en kris, det är en fiaskosäsong som stundar om det här fortsätter. Och matchen mot Atalanta får då fungera som symbolisk match för just det tålamodet. Att så här, det borde bli frustrerat, det är mycket skador. Det är inte en helt sylvass trio längst fram.
Där är du snäll. Alltså, Isco är så klar. Så klar.
Ja, Isco och så Asensio då, för ni som inte har koll på det, och Vinicius Junior till vänster. Det är ju inte stekhet just nu. Kanske aldrig tillsammans. Men de behöver en Benzema, det tycker jag är väldigt tydligt. De behöver en referenspunkt längst fram och någon som kan vara lite killer i straffområdet. Isco som falsk nia, han bidrar inte med det. Men jag skulle säga att liksom, den här matchen, att göra mål i 86 minuten, ett så jävla viktigt mål. Och du benämner, ska jag säga, den här matchen som en jävligt tuff bortamatch. Det glömmer många bort, tycker jag. Just för att det är lilla Atalanta, och som Jesper Husfeldt gillar att säga, sandsagan, som man kanske då kan vifta bort lite med vänsterhanden. Men en fan av de tuffaste bortamatcherna har det visat de senaste 2 åren med Atalanta som liksom har gått som tåget. Fan, det är imponerande att mala ner det där försvaret som bara står i straffområdet och 10 man som de är.
När älverna blev officiella igår, så skrev jag på Twitter att om Real Madrid löser en jävla stabil prestation och ett gynnsamt resultat, då får man aldrig igen tvivla på Zinedine Zidane. Nej. Då blir han Janne.
Men lite så, va?
Sen så får han ju den här matchen serverad på läppen av just domaren med det där röda kortet. Så att jag vet inte riktigt hur mycket man ska då ta med sig från det här, men just den där Janne-jämförelsen så är det ju många gånger under många år som många har ifrågasatts Jannes startelva, valet av vissa spelare, men han har hela tiden lassat upp resultaten, han har tagit oss till mästerskap, väl där har han gjort det fantastiskt, och när resultaten väl svajade i höstas i liksom Nations League och man kände nej, men nu är det för, jag gjorde aldrig det. Det vill jag vara tydlig att understryka, men många var så här, men vi kan inte vara så här naiva, vi kan inte tro att vi ska möta Portugal och Frankrike och såna här lag med deras eget sätt att spela. Men Janne använder det som utveckling. Och då måste det komma också någon slags klarad tenta eller någon delexamen. Och det var ju det som skedde borta mot, ja, men det var det som skedde borta mot Kroatien. Mm. I vad var det då? Tredje eller fjärde matchen. Ja, men titta, det är faktiskt så här bra det kan se ut i nästan en hel halvlek på bortaplan mot ett sånt här högkvalitativt motstånd.
På tal om symboliskt, så är den halvleken väldigt symbolisk för det nya sättet att spela fotboll på för Janne Andersson.
Mm, absolut. Och den här trupputtagningen som nu stundar, vad det än blir, tar han ut granen sen i maj, jag kommer inte klaga.
Nej.
Jag litar på Janne. Det är ju där han har, liksom, han har ju positionerat sig dit. Han har gett sig själv rätten att det här är mitt beslut. Ni får helt enkelt lita på mig.
Ja.
Och där är ju Zidane. Mm. Det måste man hela tiden påminna sig själv. Han har de där Champions League-bucklorna. Han krånglar sig ur de här lägena. Nej, han kommer inte vinna trippen varenda säsong. För det är inte så fotbollen fungerar. Men jag ska inte ifrågasätta sig
jag vill i
det, mitt eget huvud.
Men jag vill i detta hylla Atalanta och brygga över till en annan match. Hylla Atalanta för deras inställning till matchen. För Gasperini som går ut och tror och matar i spelarna att de faktiskt kan vinna matchen. Alltså, det är inga turister som går ut i Bergamo och möter galaktiska Real Madrid. Och det har inte varit några turister i Champions League överhuvudtaget när Atalanta spelade slutspel i somras och gruppspel under hösten. Utan det är ett Atalanta som verkligen har en ny mentalitet. Det är inte provins-Atalanta, utan det är Atalanta da Big. Och det är sannoliken inte lätt. Brygga då över till Lazio, som tvärtom går ut som turister i alla intervjuer inför. Så jag vet inte om du såg Immobile på presskonferensen.
Jag såg bara Simone Inzaghis presskonferens där han sa det blir jäkligt spännande att se de två bästa anfallarna i världen mot varandra.
Ja, men, och det var ju mycket fog.
Tjena Simone. Spelade Ciro Immobile? Jag såg honom inte.
Tveksamt. Och jag tycker att nästan Ciro Immobile kan få personifiera turisterna som är klubben Lazio inför den här matchen. Så det är verkligen med en mentalitet att den här matchen redan är förlorad, och även om de säger att vi har chans och vi ska verkligen göra det, så tycker jag att hela klubben liksom utstrålar, fan vad ballt det är att vara här. Vi är i åttondelsfinal och det är första gången på 20 år.
Mm.
Ja. Men det är liksom det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Balla att vara där som blir grejen inför den här matchen. Alltså jag följde det där och skruvade på mig mer och mer och mer, och Ciro Immobile går in och liksom ber upp, och jag vet att han brukar göra det, men det liksom bara darrar om hela Lazio. De är turisterna på sin egen hemmaplan mot Bayern München här. Och det kan vi räkna oss fram till, du och jag och alla fotbollsälskare runt om i världen, och kolla på omsättning och liksom vilka stora stygga Bayern München egentligen är i förhållande till liksom vad lilla Lazio då i sammanhanget är. Men gå fan inte in med den inställningen. Det är det de gör, det är därför de förlorar. Atalanta, de går in i matchen och tror att de kan vinna. De känner liksom Gasperinis ord, de tar till sig hans ord och hans ledarskap och så vidare. Jag vet inte vad Simone Inzaghi har sagt, men det är turister som spelar på Stadio Olimpico, och det gör ont i mig.
Ja, det var ju en smärtsam match att följa, misstänker jag, för alla Lazio-supportrar.
Vadå? Hur menar du?
Nej, men alltså, jag tyckte att Cherby gör en gest efter typ kvart 20 minuter. Då har väl redan första målet fallit, kanske andra, jag kommer inte ihåg, men då liksom
han är så Musacchio som frispelar första.
Ja, men alltså, på tal om Ilicic usla inhopp, vad fick Musacchio i gazettan dagen efter?
Jag vet fan alltså, men det kan inte ha varit högre än 4,5.
Du kanske kan ta fram det, för det jag skulle komma till var då Acerbis gest han gör mot sina lagkamrater. Bollen landar hos Pepe Reina och Acerbi är så jävla uppgiven, så att han sätter bara båda pekfingrarna mot tinningarna och hela hans liksom aura är, tänk lite nu för fan gubbar, vi håller på att bränna ner det här huset innan vi ens har spelat första halvan av första halvlek. Alltså, vad är det som händer? Sen så är ju inte Acerbi bättre än någon annan i det där försvaret, och han toppar väl av sin insats med det där självmålet i inledningen av andra halvlek. Det tänkte jag också, alltså efter en sån där första halvlek. Visst, det är Bayern München man möter, och det sista laget du vill möta som får upp farten, kanske Manchester City eller PSG på bortaplan, om det är typ Nim eller Nant eller något sånt lag, och så vet man att men idag så är Neymar och Mbappé och gänget på spelhumör, och på något sätt så är det viktigt för dem att trycka gasen i botten. Det kanske är en ledig dag imorgon eller det är en vecka till nästa match, då kan det ju rinna iväg. Samma sak med City. Bayern München är också ett sånt lag att när de väl får upp farten, då är det inte några som kan sätta någonting emot. Men just starten på andra halvlek, man vet ju att Lazio har ändå suttit där i omklädningsrummet liksom. Nu är det vi som skärper oss, nu måste vi gå ut och göra det här så jävla mycket bättre. Då kan man inte trockla in den i egen påse efter 2 minuter.
Jag har hittat det här.
Musacchios betyg.
Ja, jag har hittat Musacchios betyg, och du kommer inte hata uttrycket som de drar i betyget här.
Nej, vad var det?
Hemåtpassen. Edda horror. Det bästa som finns är när italienarna lånar engelska ord. Så, och så kör man da innan. Det är da horror.
Men det,
så gjorde, horror som skräckfilm, ja, då.
Men du gjorde väl det precis också med Atalanta da big?
Ja, da big, ja precis. Ja. Det är en övning man gillar att göra, men nu har jag da horror också. Det är som en skräckfilm tillbaka. Bara sen 4 får han i betyg. Alltså en halv mindre än Ilicic.
Ja, alltså det är snällt.
Ja, fast man måste förstå det italienska betygssystemet, att under 3, alltså 3 måste du typ mörda en spelare och göra 4 självmål. Så att det är väldigt svårt att liksom gå ner halver.
Ah, ja.
Kanske är det så att man är lite gentlemannamässiga och inte ger någon typ 3,5 för att vara lite schyssta. Så kan det vara ibland.
Men ibland så behöver man också stämma i bäcken.
Ja, och det gör de ibland också, italienarna.
Man behöver visa att man är på tå.
Ja.
Och du ser det klappusla.
På tal om Nim, så var ju Eliasson ute och snurrade startelvan här, om det var igår eller förrgår.
Ja, så är det. De vann väl igen då.
Påpekade det lite.
Det var pojkar mot män.
Det var det.
Det var
fullblodsproffs mot turister.
Och som jag sa i svepet, alltså Bayern skonar ju Lazio här i andra halvlek. Ja. Den här matchen stannar ju totalt efter 55 minuter. Mm. Och hade Bayern bara velat så hade de ju kunnat göra 2-3 till. Men de vet ju, precis som Lazio vet ju, att det här dubbelmötet är över. Mm. Jag tyckte Niva sa det jävligt bra i studion efteråt, att alltså, vi är i läget att Lazio på riktigt borde nerprioritera returen
ja,
och lufta för att maxa i Serie A.
För det kommer ju Bayern München göra.
Ja, såklart. Jag menar, alltså, det här blir någon gentlemanna 1-0 till Bayern München i returen. Ställer Simone Inzaghi i det läget man är tabellmässigt i Serie A i jakt på nytt Champions League-spel ut bästa laget i den här returen, då är han ju på riktigt desillusionerad.
Förutsatt att de inte vinner med 4-0.
då vad händer då?
Jag vet inte.
Nej men då är alltså det skulle toppa.
Det som kommer hända, ja, är att vi har jinxat, alla kommer få det till så lyssna på den här podcasten, att vi har jinxat.
Löser Lazio ett avancemang här.
Vad gör du då?
Nej men det toppar Barça 6-1, det toppar Sveriges 4-4 mot Tyskland. Det är nästan.
Vad gör du då?
Det är nästan på nivån att då toppar Leicesters ligatitel.
Ja.
Så långt är jag beredd att gå.
Hur långt är du beredd att gå?
Nej, men,
om det händer.
Vi kan väl.
Då lägger vi ner Toto.
Nej, men, kan inte du gå in på Betsson och bara kolla vad avancemang Lazio står i?
Jo. Ja, kvalificeringsmetod finns det här. Och då har du hemmalaget i förlängningen. Så att säga, om Lazio vinner med 4-1 så går Bayern München ändå vidare 38 gånger pengarna. Hemmalaget på straffar 43 gånger pengarna. Bortalaget under ordinarie matchtid 4-0, 5-0 och så vidare. Eller hur? 34 gånger pengarna.
Alltså, jag tycker vi ber våra kompisar på Betsson boostra till Leicesters 5000 gånger pengarna, ja, att vinna Premier League 15-16.
Ja, det är budskapet i Betsson här. 5000 gånger pengarna ska det där jävel stå i.
För det är den nivån vi pratar nu.
Ja. Hur som helst, Gusten, det kommer vara turister som går ut på Allianz Arena.
Ja. Måste bara kort säga någonting om Alphonso Davies. Det är inte den vassaste försvarsspelaren jag har vilat mina ögon på. Men vilket jävla kvicksilver alltså. Han är så otroligt snabb i fötterna.
Mm.
Att, jag vet inte, han känns som Andy Robertson fast halare. Som ännu mer liksom, jag gör vad jag vill.
Var det någon speciell situation du tänkte på?
Nej, men jag har sett Bayern här nu sen klubblags-VM och framåt. Och han är, jag tycker att han är så jävla överlägsen sina motståndare i en mot en. Sen är han inte liksom klockren i besluten han sen tar eller passningarna han sätter in.
Det får ju komma med erfarenheten.
Ja, men han står ju inte på 10 assist de här matcherna. Men när han tar bollen och hittar en mot en situation, han är så jävla rapp så att det är helt otroligt.
Då har han ju dessutom två stycken ganska snabba rappa killar framför sig också med Kingsley Coman och Sané. Ena målet föds väl av, är det Coman som totalt lurar upp vem det nu är i Lazio? Någon av turisterna?
Jag tror att det är det Marušić? Eller är det Patrik?
Jag tror, ja, Patrik. Alltså, han får också 4 för övrigt i betyg. Herregud. Alltså Kärbi, jag kände väl bara liksom, nej, det här.
Visst såg det ut lite som att Pepe Reina tänkte när han hämtade bollen ur målet tredje eller fjärde gången. Borde ha lagt av.
Ja. Vad fin han är, Pepe Reina, annars. Ja. Alltså om man har följt Lazio. Fan, det är en spelare som ska hyllas.
Underskattat också med målvakter helsvart. Ja. Så jävla få målvakter som kör helsvart nu. Mm.
Fler borde köra helsvart. Du, Gustav, jag har en schnitzel.
Jaså.
Vi får in den eller?
Ja.
Ska vi vänta med?
Jag har också en liten minischnitzel.
Är det sant? Ja, men ta din första så går vi från en mini till en stor.
Okej, såg du Gladbach Citys absoluta slutskede igår?
Nej.
Då söker ju Jonas Hoffman i Gladbach en straff. Han gör,
ja, ja,
han
gör, ja, det allt. Såg jag sen.
Alltså, Gladbach är ju liksom inte nära. Det är som jag sa i svepet. Nej, men det var alltså, precis som man förväntade sig den där matchen igår. Mm. Exakt så blev den.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Det var jättebra beskrivet.
Det var aldrig liksom 5-6-0.
Nej.
Det var aldrig 1-1.
Nej. Och just det här med att de luras tro att de är med i matchen.
Ja.
För att City inte då skapar chans på chans. Eller tyskt energiskt bara liksom trycker på.
Sen är det ju absolut
kontrollerad
seger.
Det
är någon cirkusklack som är strax utanför stolpen. Och det är något jätteläge i den sista sekunden. Alltså, visst. Men ni förstår andemeningen. Hur som helst, Jonas Hoffman, han bryter sig in då från vänsterkanten i slutet av matchen och söker en straff. Det är absolut inte straff. Det är knappt frispark om det hade skett liksom, ute på mitt plan. Det är ett bra försvarsspel. Och Hoffman drar en rövare. Nu söker jag straffen här. Okej, han blåser inte direkt, men jag ligger kvar. För att kanske få det de då att kolla den här situationen lite extra. Och kanske kan de hitta någonting. Mm. Men det Jonas Hoffman då gör, för att först så tar han sig mot ansiktet, för att där får han någon liksom axel eller armbåge eller vad det nu är. Men det är där någon smäll sker.
Har du sett förut att det har ökat, eller det har eskalerat det här med att ta sig på huvudet och kolla på handen? Vi pratade om det för något år sedan.
Ja. Och, som att, är det blodvita?
Ja, är det blodvita? Så kollar man liksom på smällarna i repris. Ja, men för det första är det aldrig blodvita. Är det blodvita, då kommer du veta. Och då ligger de ju kvar.
Ja.
För att det är en sån jävla kyss de har fått. Ja, precis. Då är det ont på riktigt.
Då behöver du inte kolla om det är blod.
Men det gnuggas och letas efter det där blodet. Herregud, så det gnuggas och letas efter blod.
Ja. Hoffman i alla fall, han då tar sig för ansiktet. Aj, 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 vad ont jag har. Ni måste kolla på det här. Nej, det verkar inte ske någonting. Så spelet går vidare, men till slut så det är väl Bernardo Silva, tror jag, som slår ut bollen. Och då har Hoffman börjat ta sig mot knät. Och så kollar man reprisen. Det finns ingen, liksom, det finns ingen smäll mot knät. Det finns ingen
vridningsmoment.
Det finns inget skede där knät ser ut att på något sätt sättas under något slags jobbigt tryck. Eller något. Här har ingenting hänt. Men han tar sig mot knät. Läkarna kommer in. Ja. Då vet ju Hoffman, nu måste jag löpa liksom rövarlinan ut. För nu har jag liksom, nu har jag investerat så mycket bluff i det här straffförsöket. Att jag kan inte skaka av med det här och spela de sista 10 minuterna eller vad det återstod. Så att han tar ju då bytet, men när han går av plan så haltar han. Men som åtgärd då, för att verkligen signalera att det är någonting trasigt i knät, så har de då knutit en strumpa hårt. Alltså som en sån här, ska det stoppa någon blödning? Ska det, eventuellt så är det något brutet här. Så nu har vi dragit ett jävla liksom eldkors av en strumpa. Det var så jävla usel liksom, sista försök att kolla, jag fejkar inte. Men precis
alla såg att du var fejkad.
Och det blir exakta motsatsen till det. Alla vet att du fejkar, och nu när du har knutit strumpan hårt runt knä. Vad hjälper det? Ja. Vilken knäskada behöver en strumpa knuten hårt runt knäskålen? Men schnitzel till Hoffman.
Minischnitzel, ursäkta.
En minischnitzel till Hoffman då, för att han liksom, han tar det hela vägen.
Stor schnitzel då. Kalv, utbankad. Precis allting som man ska ha till. Jag gillar ju att ha ett kapris ansjovissmör. Det är inte alltid man får i Österrike och i södra Tyskland. Men jag tycker att det är gott. Österrikes potatissallad.
Ja, det är jättegod.
Är det god till Pontus Jansson?
Ja, just det. Nu fattar jag vart du ska.
Ja, en vädjan till polisen säger detta upprop. Och jag ser också att Pontus Jansson står högst upp, längst till vänster. Så jag misstänker att han ligger bakom detta. I och med att han är väldigt engagerad i supporterfrågor.
Alltså av alla tunga, välkända spelarnamn som har skrivit under detta, så är ju Ponne den med mest genuin tyngd. Mm. Han har ju fört den här...
Fabbe Ahlstrand är ju med.
Han är ingen spelare.
Han spelar i Sollentuna.
Just.
Vad fan snackar du om? Fabbe Ahlstrand är med. Ja. Jag älskar Fabbe.
I just det här sammanhanget så går
shoot
han
out, som gott slags säger till Fabbe.
I just det här sammanhanget så går väl han då som medarbetare i Dobb.
Tror också går lite som spelare. Mötte Djurgården. Fabian Ahlstrand är alltså, jobbar på Dobb.
Precis.
Gör bland annat 08 Stockholm och hjälper till i bakgrunden i andra program.
08 fotboll.
Ja, vad sa jag då?
08 Stockholm.
Ja. Ja, det har jag sagt hela tiden. Pontus Jansson. Han skriver: vi är alla eniga, svensk fotboll behöver stämningen. Utan den är det ej samma sak. Därför borde alla parter göra allt i sin makt för att via dialoger måna om den. Klubbar, polis, spelare, fans. Tillsammans kan vi göra skillnad. Att bestraffa är i rätt väg att gå. Låt oss alla som älskar svensk fotboll få fortsätta älska den på det viset vi alltid fått göra. Min kärlek till Malmö kom inte av sig själv. Den kom via en ståplatsläktare. Låt alla ungdomar och barn få uppleva samma sak. I den tid vi är i nu vill man ha saker att längta till. Den största längtan många har är en läktare. Med gemenskap, ta inte den ifrån oss.
Ja, precis. Hela det här budskapet är ju då en uppmaning till poliserna att i förlängningen skrota villkorstrappan, men framförallt sätta sig ner för att öppna en dialog igen och med lite jävla rim och reson ta det framåt.
Mm.
Får man dock på detta ämne dela ut en liten minigulasch?
Vart fan ska du nu? Jag blir nästan lite rädd här, Gustav.
Nej, men alltså, den AD:n som har satt ihop den där bilden. Det gör liksom ont i mitt, det gör ont i ögonen. Det är liksom det
är Måne Ponne som har satt upp den själv.
Det tror jag inte. Men alltså så här, namnen som har listats under, som har skrivit
tråkigt
under. Tråkigt
blev
nu. Man hade kunnat dela upp det i 5 block och få jämnt antal, men nu blir det en, på då press och tidningsspråk, en liten horunge. Alltså ett namn, ett namn slinker ner och blir för långt i ena blocket. Och det är för tajt mot rubrik och det är för liksom så här, det gjorde bara ont i ögonen. Dock inte på samma sätt som det gjorde ont i ögonen att se Blåvitts presentationsvideo av Simon Thern. Såg du?
Nej,
alltså, det är... Okej, det är inte Bologna när de värvade den här skotten i somras. Det
gjorde liksom
peak uselhet. Mm. Men det var bara lite synd. Synd, jag lägger väl ingen värdering i det när det kommer till Simon Thern till Blåvitt. Där var det bara, det kändes bara slappt. Mm. Det är så här, det är 2021 nu, Blåvitt. Mm. Fan, vakna. Mm. Lägg lite.
Men får egentligen den här...
Jag sa bara att det var lite synd att den här bilden som fick en jävla spridning igår, alltså med det här uppropet och passningen till polisen, att det var lite, kunde varit snyggare. Mm. Kunde varit liksom estetiskt
och det är verkligen utförd. Med betoning på liten.
Ja, det är en flygplansgulasch. En liten shot.
En liten shot. Det är inga slevar som kastas här.
Men budskapet är såklart väldigt älskvärt.
Ja, väldigt älskvärt.
Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu kan ingen av våra lyssnare ha missat att det är färgveckor. Det är 20% rabatt på ett utvalt sortiment av tapeter och färg. Utnyttja nu den här tiden på året när ljuset kommer och känslan i kroppen vänder. Då är det väl...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Kanonläge att fräscha till, hotta upp och bara putsa på ens kulörer i livet.
Ja, nej, men alltså stort som smått såklart så ska man ju utnyttja att det är färgveckor och 20% på ett utvalt sortiment borta på K-Rauta. Och jag tänker liksom så här, när våren kommer så kanske man vill ha ett par nya mackor och ny vårjacka och sådär. Ja, men självklart så vill man ju också piffa till lägenheten eller huset. Man kanske har ett barnrum som man vill göra lite fräscht. Och ja, men är det då färgveckor på K-Rauta, då ska man slå till.
I K-Rautas varuhus och på k-rauta.se så finns allting du behöver. Från tips och råd till täckpapper och tejp. Men givetvis också alla de senaste färgerna och kulörerna vad gäller tapeter och färg. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av A Day's March.
Ja, men nu känner ni ju till vad A Day's March står för. Det är långlivad, tidlös design. Det är miljövänligt, ekologiskt bomull i en stor del av sortimentet. Och snygga grejer, det är overshirts, det är sneakers, det är ull, det är kashmir, lyxiga material. A Day's March är helt enkelt märket för alla män. Men inte bara, även kvinnor, Gusten.
Precis, det är en av alla roliga nyheter kring A Day's March. Utöver det så finns det nya typer av overshirts i lyxiga material som kashmir och ull som är perfekta här nu till tidig vår. Det är ny sneakersäsong.
Jajamensan.
Är vi peppade på?
Jajamän.
Det är läge att uppdatera ens mackor. Du har ju dessutom i princip trademarkat en fleeceväst hos A Day's March. Wilbur José-västen. Den har nu blivit jacka.
Ja, det är underbart. Då kan man liksom växeldra lite. Ibland har man västen, ibland har man jackan, lite beroende på hur man känner. Men jag vill också uppa ett material som du inte har nämnt, Gustav. Vet du vilket det är?
Nej.
Tencel.
Oj.
Alltså, de har ju skjortor i Tencel. Det är så otroligt skönt material. Jag är så väldigt materialkänslig. Alltså vad som är mot min hud. Det stör mig när det blir lite för stickigt till exempel. Men alltså, Tencel. Det är underbart. Testa det om du inte har gjort det.
Du, det ska jag göra. Med koden TUTTO så får ni 15% rabatt. Och den här rabattkoden gäller till och med 28 februari. Så att månaden ut, man kan inte sitta och slagga allt för länge här.
Nej, man har några dagar på sig här.
Det är adaysmarch.com som gäller samt butikerna i Stockholm och Göteskärt.
passa på och...
Kan man säga Göteskärt?
Ja, det kan man. Passa på och besök Kungsgatan som har fått en ny fräsch look. Den har blivit två våningar. Ja, men den är mäktig om man vill känna och klämma lite på deras fina prylar. På
så kallad flaggskeppsbutik.
Jajamän.
Hörrni, vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Och för att ni ger en exklusiv rabatt med koden Toto på 15%. Stort tack.
Ska vi bara kort beröra Atleti Chelsea-matchen. För håll med mig. Vad fan sysslade Diego Simeone med i matchplan och formation och taktik?
Kändes livrädd.
Ja, men vad fan, alltså, så här, det är inte Bayern på Allianz.
Nej.
Eller Manchester City på Etihad.
Nej.
Det är Chelsea på neutral plan. Mm. Det är Rydiger och Alonso.
Han försökte göra en tålamodsmatch alla Zinedine Zidane. Och det har han ju varit bra på i andra stora matcher. Liksom,
att ja, men det var helt onödan. Och jag tror att det är som jag antydde i svepet. Alltså, de här smällarna man har gått på
senaste
tiden i La Liga. Nu förtjänade man ju fler poäng i de där två matcherna mot Levante. Men det är ändå en poäng av sex möjliga. Man börjar liksom tappa lite i den där titeln som vi redan har delat ut. Jag vet inte om det är det som landar i att vi får ställa sex pers i backlinjen. Vi får spela Korea som högerback. Men det kändes så jävla märkligt när man såg då Chelseas lag. Det är Giroud, det är Jorginho, det är Rydiger och Alonso och Mason. Alltså, så här, all respekt åt de spelarna, men alltså, det är inte Harlem Globetrotters.
Nej, det är det sannoliken inte. Jag tyckte också att det var märkligt. Det var många som var på honom kring det också. Vad fan håller de på med egentligen? Med all den offensiva kraft de har och den energi som det laget tillsammans då kan gå ut i matcher med.
Och så ser du ju det jag tog upp i svepet också där. Hemåtspelet till Mandy efter bara en minut. Det studsar ju mot en bokhylla rätt ut till Saul. Han måste vara så närvarande i sinnet där att han fattar. Jag kan inte vrida den här bollen 90 grader och få den i mål på ett. Utan jag måste ta med den. Och då är ju situationen borta. Alltså då är målet borta.
Exakt.
Ta benet bara. Mm. Ta benet, ta straffen. Du har 1-0. Sen kan du ställa sex pers runt i backlinjen. Mm. Men det var också så här, vad fan, det är Saul i Diego Simeones Atletico Madrid. Ska jag behöva skrika rakt ut att du ska lägga det här?
Ja, det behöver.
Nej, det är förvånande. Alltså.
Om du blickar lite framåt, du behöver inte ta fram kristallkulan. Men känns det inte ganska klart på i stort sett alla håll? Alltså du har City som har borta, vad man nu ska kalla det för. De har slagit Borussia Mönchengladbach på en så kallad bortaplan.
Ja.
Du har Bayerns 4-1. Du har Liverpools 2-0. Du har Barcelona, PSG, den är ju stenklar känns det som. Du har Atalanta, Real Madrid. Ja, de ska ju tillbaka till Madrid och liksom, ja, göra slarvsylta ska de inte göra. De ska ha tålamod och vinna ganska enkelt. Och sen då, ja, du har Juventus. Och du har, ja, Sevilla, Dortmund lite grann kanske.
Mm. Nej, men visst känns Juventus, Porto fortfarande.
Atletico Madrid är väl lite öppen också.
Ja.
Eller?
Ja, alltså det, ja, men det är klart.
De andra matcherna känns ju helt klara.
Resultatmässigt så är den ju mega öppen såklart, men de intrycken man bar med sig från första matchen,
ja,
så känns det ju verkligen som att Chelsea har ena benet i kvartsfinalen. Men visst, och sen så har jag ju sett Dortmund många gånger den här säsongen slarva och dyka
otroligt
upp,
viktigt mål. 3-2 alltså.
Som Luke de Jong gjorde. Ja. Verkligen.
Hur mycket gillar du Luke de Jong? Late bloomad nia som börjar ta Europa med storm efter att ha gjort det i lilla Holland tidigare.
Försökte ju Premier League. Som så många andra just holländare.
Just det.
Men visst,
så många andra spelare.
Visst gillar jag Luke de Jong. Det är en old school anfallare.
Mm.
Lite jobbigt att han är yngre än en själv.
Hur gammal är han?
Han är 90, tror jag.
Han är 90, ja. Ja, jag gillar typen i alla fall. Jag gillar 30-åringarna som är på väg att ta världen med storm med sin fotboll. Luke de Jong, härlig.
Anywho, jag tänkte bara avslutningsvis ställa dig en fråga angående bicykleta-estetik.
Mm-hmm.
För du såg Girouds mål. Det är ju alltså, otroligt bra utfört. Framförallt otroligt bra uppfattat.
Ja, men det är ju det. Det går så snabbt. Oj, här kommer boll. Bam.
Sen kanske folk tror att det är en slump att han får den så nära stolpen. Det är ingen slump.
Det är... nej.
Såg du Dele Allis bicykletamål igår när Tottenham då fortsatte pulverisera Wolfsberger i Europa League 16-del?
Den lilla märkliga Europa League-match som tjuvstartade Europa League-omgången.
Precis.
Som annars går ikväll.
Ja, exakt. Nej, men det är ju, just när det kommer till bicykletas eller cykelsparkar, vad tycker du är viktigt där?
Jag tycker att det är viktigt att man tar bollen högt upp. Mm. Jag tycker att det är viktigt att du får en ganska ren träff. Det finns ju en del bicykleta liksom som blir lite strumprullare. Eller att man lägger sig. Så att så här, träffar du högt upp och att du verkligen lämnar marken. Mm. Så att det är de grejerna, tänker jag.
Tycker du som jag att det är viktigt att bollen inte ska gå i en båge?
Jätteviktigt, det ska, och det har ju med träffen
det ska
att göra.
Liksom, det ska vara tryck i grejerna.
Det ska vara tryck i grejerna.
Philippe Mexès gjorde ju ett par otroliga mål. Mm. Men det var för mycket båge i den bollen. Mm. Dele Allis igår, det är lite för mycket liksom båge i bollen för att det ska vara riktigt snyggt. Mm. Giroud tycker jag är bra utfört. Och som jag sa, väldigt bra uppfattat. Men där är det lite strumprullare. Och den ska gärna inte studsa innan den landar i nätet.
Gärna rätt in i nätet, ja. Osvaldo, spelar han fotboll fortfarande? Eventuellt. Han har ju några bissor. Han har ju några bissor.
Otroligt alltså, bra bicykleta, gubbe.
Otroligt bra. Han är också väldigt kraftfull i hela momentet, hela rörelsen. Han har ju gjort ett av de snyggaste bicykletamålen jag sett. Bollen kommer bakifrån, så det är otroligt svårt att på ett hårt inlägg så kommer bakifrån. Alltså bara ta beslutet att välja bicykletan där, det är tokigt. Mm. Det är bara galningar som gör. Och dessutom då få megaträffen på den. Ingen båge, rätt in i nät. Och sen så flaggas han felaktigt av för offside. Mm. Där hade du velat haft VAR, Gusten.
Verkligen. En underskattad...
Kostade nu också väldigt mycket pengar.
En underskattad bicykletagubbe var ju Peter Crouch. Men han hade ju liksom kroppen emot sig för att på något sätt få till en vacker bicykleta. Mm. Men han var jävligt bra på att få snärten i skottet. Men det gick liksom aldrig att dela ut 10 av 10 i snygghetspoäng. Kennedy Igboananike hade en 10 av 10 bicykleta i Gnaget i någon liksom halvlunkig match i Allsvenskan för en massa år sedan. Den vet jag var, där tänkte jag och tänker fortfarande på den som att så här, precis så där vill jag ha mina bicykletas. Mm. Men utöver den här bågen och att den inte får studsa innan den landar i nätet, så har jag en detalj till i själva utförandet som jag tycker är viktigt för det vackra i en bicykleta. Det är det andra benet.
Just det.
Som är, alltså, det blir inget stödjeben då. Nej, men för många låter det benet bara hänga. Mm. Det måste, som du är inne på, det måste finnas en cykel i det, att även det benet trampar på en pedal. Mm. Och det måste vara styrsel och koll på det benet också för att det tekniskt sett ska vara perfekt utfört.
Mm. Ett så här bicykletamål som jag kan lite motvilligt nu i podden, Gusten, då avskriva från ett av de snyggaste. Mm. Det är ju Mauro Bressans i Champions League mot Barcelona. Kommer du ihåg det? Utanför straffområden, bågaren är borta. Det är skitsnyggt, jag tror att det går ribba in också. Och det gillar man. Och det är en duell mellan Heinrich eller, och Rivaldo som leder fram. Och sen så längst fram där finns ju, ja, det är Chiesa som börjar. Enrico Chiesa som börjar liksom anfallet. Studsar ut på Ronald de Boer.
Inte Federico Chiesa.
Studsar ut på Ronald. Var han född då?
Tveksamt.
Ja, han var precis född, tror jag. Men hur som helst, det kommer ut Balbo i Fiorentina spelar då.
Oj.
Ja, vilka lirare. Men det är en båge och det är mitt problem. Men det är också utanför straffområdet. Så att det är liksom svårt att sätta bicykleta därifrån.
Det var någon lyssnare som påminner mig om Sebastian Allers bicykleta för West Ham bara för några månader sedan mot Crystal Palace. Det är, alltså, det finns inga fel i den bicykletan. Kanske att den är lite nära.
Vad tycker du om Mats Rubarts då?
Nej, men det är ju, det, alltså, estetiskt. Orkar den upp i 2 av 5?
Det går att säga hårt inlägg.
Det är ju bra uppfattat. Det är otroligt bra uppfattat. Och att få den i mål, det är liksom otroligt. Men det finns ju ingenting i det utförandet som är liksom teknisk perfektion.
Nej, det är ju Mats Rubarts som gör det.
Marco van Basten hade en i... jag tror att det var i Ajax. Han gör väl en i Svanen. Milan mot Ravelli. Mm. Men han har en ännu bättre i Ajax som är liksom klinisk. Sen så har du ju då Ronaldos mot Juventus i Turin där högt när folk ställer sig upp och applåderar. Rivaldo har väl en klassiker också mot Deportivo La Coruña.
Ja, men då tar han ju mot dem med bröstet först.
Det är inte fel.
Nej, det är faktiskt det, pluspoäng.
Det kan ibland bara tillföra saker och ting.
Inte ligatitelvinnande.
Nej, Champions League-plats säkrande. Men där har du en detalj som är jävligt viktig för estetiken. Zlatan har varit ganska dålig på att få upp bollen tillräckligt högt när han har tagit emot den. Zlatan har många sådana här omvända kullerbytter bicikletas. Mm. Han har ju några i Milan. Mm. För det är ju då, om vi tar Rivaldos bicikleta som exempel. Det svåra där, det är ju att få upp bollen från bröstet så pass högt upp.
Ja, det är fullständigt galet att ta det beslutet också. Mm. Vänta, här ska brösta upp den. Det går ju på millisekund såklart. Det är ju spontant.
Precis, men alltså, det gör hela målet, att han får upp bollen tillräckligt högt, för då kan han skjuta fart från marken upp i luften och då bygga energin och kraften som det blir tryck i bollen. När du inte får upp den från kakan tillräckligt högt upp i luften så måste du liksom välta neråt. Det blir energin som ska överföras i fart i bollen och då blir det den här så att nej,
man kan inte bara hylla bicikletas till höger och vänster.
Framförallt så är det för många som bara buntar ihop bicikleta som bicikleta. Alla är lika snygga för att det är en bicikleta. Just bicikleta mål går att bryta ner i väldigt många fler beståndsdelar än många andra
typer. Bra! Mål. Bra,
och här kan vi inte hålla på och liksom ställa oss upp och göra vågen för Giroud och Dele Allis mål. De är långt ifrån fläckfria.
Så är det.
Vi ska runda av denna vecka. Vi hörs igen på
tisdag.
Precis. Det är nämligen så att Real Madrid möter Real Sociedad på måndag kväll. Och den matchen vill vi inte lämna i något slags limboland.
Nej, vi vill få med den och ibland gör vi så. Så att ni får helt enkelt stå ut, vänta till på tisdag. Men heter det någonsin är vi då, det kan vi lova.
Häng med på söndag klockan 8, då öppnar Fotbollssöndag Europa studion igen. Vi har fokus på Roma mot Milan. Men parallellt så är det ju högintressant match i Spanien mellan Villarreal och Atletico Madrid som eventuellt då hoppar upp på kusen igen eller fortsätter darra och ställer 10 man runt eget straffområde. Livrädda för att den här säsongen ska glida dem ur händerna.
Och så har vi Svenska Cupen också i helgen på Simor.
Så är det. Mm. Pelle Olsson ska eventuellt ge några direktiv till Mange Haglunds HBK. Ja. Och Falken då får chans till revansch med Sandviken
efter framåt
den sura torsken mot Blåvitt.
Får vi se om han har lärt sig stänga matcher.
Mm. Precis. Tack för att ni lyssnar. Ha en trevlig helg. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride.